Gud, han har lagt ner gåvor i ditt och mitt liv som han vill ska komma till användning för hans rikes utbredande. Och idag så ska jag fortsätta på det temat också. Och rubriken som jag har satt för min predikan är att se gåvans karaktär för vad den är. Det var väl rimmande och fint, va? Och vi ska läsa ett bibelord som är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 12. Och från vers 1. Och det är Paulus som skriver så här. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör tänka, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi fått, att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna, vår uppgift att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. På julafton så brukar man ju få paket. Är det någon som brukar få paket på julafton? 4 stycken. Som barn så tyckte jag det var noga med att få paket. Och det var noga om det var hårt eller mjukt paket. Och av någon anledning så värdesatte man alltid de hårdare paketen lite mer. För man tänkte att de där mjuka paketen troligtvis bara var en tröja eller ett par strumpor. Och hur roligt är det att få det? Och när man såg de där paketen under granen och i smyg gick fram och kände lite på paketet, så kunde man ju när man kände på de här mjuka paketen känna, ja, det är strumpor. Och då infann sig en viss liten besvikelse hos Jakob. Och det här kanske är bara jag som upplever så, och då bekänner jag det så. Okej. Men som förälder har jag blivit mycket mognare. Nej, det har jag inte. Jag vill fortfarande ha hårda paket. Men jag har som förälder också insett kanske att det finns en ytterligare dimension på varför man ger olika paket. Det är fortfarande roligt att få paket. Och det är också fortfarande roligt att ge, såklart. Men när vi nu som föräldrar planerar att ge våra barn paket, så kanske man ibland också tänker lite mer på innehållet, oavsett om det är hårt eller mjukt. Jag inser att jag har en av mina söner här idag som lyssnar väldigt noga på vad jag säger. Så att jag får tala lite försiktigt. För samtidigt som vi vill ge de hårda paketen, för vi vet att det finns ju kanske leksaker eller någonting som är sådär lite extra roligt i dem, så vill vi också ge mjuka paket. Varför? Jo, för att vi vet också att de behöver det med. Och vi gör ju inte det för att vara taskiga. För oavsett om de får hårda eller mjuka paket, och inte bara de utan vi generellt, om vi får paket som är hårda eller mjuka, så är ju grunden densamma. Och vår kärlek till våra barn definieras ju inte i vad vi ger till barnen, utan för att de är våra barn. Och vi vet vad de behöver. Men så lätt att vi ibland hanterar Gud och det Gud har lagt ner i våra liv på det sättet ibland. Man ser på det man har och det man har fått och så tänker man, nej, han älskar nog inte mig. Och vi kanske inte skulle uttrycka oss så, men vad vi egentligen säger det är att jag har ingenting att komma med. Alla andra är mycket bättre än vad jag är. Eller så tänker vi tvärtom. Jag är värd så mycket mer. Jag är unik och bättre. Är det ingen som ser det? Och även om vi inte säger det högt ibland så kan det vara så vi kan tänka. Och grunden för våra påståenden ibland beror ofta på att vi är så duktiga på att jämföra oss med alla andra. Dels genom att säga att andra är bättre och jag inte har någonting att komma med. Men också det här när vi anser att vi har någonting, att vi är något bättre. Och vi har någonting som ingen annan har. Och av den anledningen så borde vi få större utrymme. När egentligen båda de här inställningarna har fel motiv. Och dagens text, det Paulus skriver idag, säger någonting helt annat. För i texten så påminner Paulus oss om grunden för det vi har fått. Och då handlar det inte först och främst om gåvan som Gud har lagt ner i mitt liv är mjuk eller hård, om ni förstår bildspråket, utan egentligen vad Gud har tänkt. Vad Gud har planerat. Vad Gud har för avsikt att ge till dig och mig. Paulus sa så här i vers 1 att i kraft av den nåd som jag har fått säga till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än vad ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det betyder ju inte att en del är mer viktigare än andra, utan att vi är skapade var och en på ett sådant sätt som Gud har tänkt. Han hade en tanke när han skapade dig. Han hade en unik plan för ditt liv. Han känner dig och han känner mig. Vilket egentligen jämnar alla påståenden till marken som säger att vi inte skulle vara någonting eller ha någonting att komma med. Och det jämnar också tankarna till marken som säger att jag har någonting mer att ge än alla andra. Där det finns en stor risk för självrättfärdighet. Något som vi var och en får akta oss för. Svenska studiebibeln som jag tycker om att grotta ner mig lite i. Som talar utifrån grundtexten. Eller som tittar lite mer på vad grundtexterna säger i bibeln. Säger så här om de här texterna. Eftersom kraften från Gud kommer från Gud. Kan det inte finnas någon grund för en attityd av överlägsenhet. Och självrättfärdighet. Eftersom det kommer ifrån Gud. Gud älskar dig och mig. Gud har en plan och en tanke för våra liv. Men det är från Gud allting kommer. Så även de gåvor som han har lagt ner i ditt och mitt liv. Det är Gud som är initiativtagare. Och förra veckan så utgick vi från bibelordet om talenterna. En man som skulle resa iväg och han gav sin förmögenhet till sina tre tjänare. Och vi läste då att han, alltså Gud, anförtrodde dem sin förmögenhet. Ett vackert uttryck som handlar om att Gud, han ger dig och mig av sina underbara gåvor. Han är en god Gud som faktiskt har tänkt och planerat något speciellt för dig och mig. Han har anförtrott oss sin förmögenhet. Med andra ord, vi har fått tagit emot Guds stora rikedom som har blivit nedlagt i våra liv. Låt det där sjunka in en liten stund. Hans gåvor, den han är, det har han lagt ner i ditt och mitt liv. Och sen går Paulus i den här texten som jag läst idag vidare och talar om gåvorna. Men det är inte en lista som Paulus ger som säger det är de här gåvorna som ni ska ta vara på nu. I första Korinthierbrevet 12 som vi ska tala lite mer om nästa söndag när vi möts handlar lite mer specifikt om gåvorna i sin form, i sin funktion. Men det Paulus talar om i den här texten det är att måla en bild, att ge exempel på gåvor som ska komma till användning. Och inte bara i användning när jag känner för det när jag är ute och gör mina grejer i min ensamhet, utan hur det ska komma i funktion i församlingen. Som Guds folk. Som Kristi lemmar. Och Paulus han listar här några av gåvorna. Han säger, han talar om att profetera. Han talar om att tjäna, undervisa, förmana, dela ut gåvor, vara en ledare och visa barmhärtighet. Men det är inte bara gåvor som han listar, utan han talar också om förutsättningarna för att gåvorna ska komma i funktion på rätt sätt. För finns det ett rätt sätt där Gud kan använda sina gåvor i oss? Och finns det ett fel sätt? Ja, när vi tittar närmare på vad Paulus säger så finns det en viktig del som vi inte får förlora när det talar om gåvor. När Paulus talar om att vi ska profetera så vet vi att det profetiska är någonting fantastiskt. Det profetiska när Gud talar. Men vi vet också att det profetiska kan hanteras fel. Det går att säga ganska mycket i Guds namn, vilket leder till missbruk. Och därför säger Paulus att vi ska inte bara profetera lite allmänt hur vi känner att det ska profeteras. Utan han säger att det ska profeteras i överensstämmelse med tron. Profetera, men i överensstämmelse med tron. Vad säger tron? Vad säger Gud? Stämmer verkligen det här? En vaksamhet över vad som sägs. Tron och grunden för tron är ett signalement på det som profeteras. Att det profeteras rätt. Sen går han vidare och talar om att tjäna. Inte tjäna pengar. Utan att tjäna i vår uppgift. Man kan tjäna, man kan vara väldigt duktig och man kan åstadkomma väldigt mycket saker. Och man kan få saker och ting ske. Men om motiven för mitt tjänande är allt annat än att tjäna i den uppgift som Gud har lagt ner i mig. Så kan det också bli fel. Det kan också leda till att jag tycker att tänk om alla andra gjorde som jag gjorde. Varför är det inte fler som tjänar i våran församling? Varför görs det så lite? Och så blir motiven mer riktat mot människor som inte gör det man borde göra. Istället att förstå att Gud har placerat dig och mig till att tjäna i den uppgift som han gett till dig och mig. Och det innebär ju också ett tjänande som inte handlar om att den kristna tron är passiv. Där jag bara kommer för att få, utan hur Gud lägger ner någonting som han vill använda. Som våra händer, som sina händer och sina fötter. Så att människor i våran omgivning får uppleva Gud. Paulus talar om undervisning. Det är väldigt lätt att undervisa om saker och ting. Vad man borde göra eller ska göra. Både från en talarstol som på det här sättet, men också i relation till människor. Och mycket av det som sker i församlingen är ju baserat på en undervisning som man får. Men så viktigt att det då blir rätt undervisning. Det är avgörande vad som sägs, att det är rätt och riktigt. Och Paulus, han är tydlig med att säga att det är inte vilken undervisning som helst. Utan det är i läran som vi ska undervisa. Det är inte våra egna tolkningar på det sättet om vad bibelordet säger, utan det är vad Bibeln faktiskt säger. Vad Guds ord talar. När jag brukar prata med människor som inte har en tro på Jesus, och när de kanske är lite nyfikna på Gud, och när de går runt och de funderar på om man ska vara med i det ena med det tredje, så brukar jag säga till dem så här, att där Jesus inte blir synlig, där ska du vara försiktig. Om Gud bara blir någon slags allmän uppfattning och Jesus saknas, så har du missat grundstenen i vad den kristna tron handlar om. Vi undervisar i läran, inte våra egna uppfattningar om det. Därför måste Guds ord alltid vara i centrum för det vi säger och det vi gör. Oavsett om det är från talarstol eller om du står och pratar med din granne. Det andra ordet som Paulus talar om, det är att förmana. Och någon del i oss känner, yes, förmana. Säga till, förklara hur det ska vara. Ja, det är väl fantastiskt. På ett sätt. Men det finns en risk att förmaning också blir fel. Där jag angriper människor och sätter dit människor med mina förmaningar. För att jag tycker att det borde vara på ett visst sätt. Men Paulus, han säger att vi ska förmana. Men hur ska vi förmana? Jo, med uppmuntran och tröst. Så när jag säger någonting till någon, så måste jag också ställa mig frågan, vad går den här människan hem med för känsla idag? Hur uppfattar den personen det jag säger till honom nu? Vad har jag för inställning i mitt förmanande? Att förmana, säger Bibeln att vi ska göra. Förmana pastorn om han undervisar galet. Förmana mötesledaren som aldrig dyker upp. Med uppmuntran och tröst. Tredje gången gilt, Mats. Du får komma tillbaka. Herren älskar dig ändå. Försoningens tid är kommen. Eller hur? Så viktigt hur vi talar till och med varandra. Och jag älskar de orden. Vem vill inte gå ifrån en förmaning som kan vara viktig att nämna, men går därifrån uppmuntrad, tröstad, känna att ja, det var nog sant det de sa, men vilken kärlek jag fick samtidigt. Så viktigt att det vi säger bygger upp, och att vi säger av rätt anledning och motiv. Det ska inte bryta ner, det ska bygga upp. Det ska hjälpa och vägleda och få människor att växa i sin relation till Jesus. Paulus talar vidare om att vi kallar att dela ut gåvor. Som handlar om att hjälpa och betjäna människor i nöd och i behov. Och vi vill vara en församling som hjälper människor i nöd och när man har behov. Och känner att man inte klarar av situationen på egen hand. Och vi lever i speciella tider. Och vill bara uppmuntra oss var och en som församling att vi vill vara en församling som står tillsammans med människor som lider. Men även att dela ut gåvor kan ibland också bli fel. Man delar ut gåvor på ett sätt som säger, titta nu vad duktig jag som ger. Utan vad säger Paulus? Han talar om att ge gåvor utan baktankar. Det finns ingen dold agenda. Det finns inte någonting som säger att ge mig tillbaka det jag vill ha. Eller undervisningen som säger bara för att du ger så kommer du bli välsignad tillbaka. Ja, det finns någonting i det som är sant. Men att hjärtslaget inte bara ska vara att jag ska visa upp hur duktig jag är på att ge. Utan det finns en grundläggande kärlek som inte har några baktankar. Som inte bara förväntar sig att få tillbaka, utan jag är villig att stå där och ge trots att jag inte får ett öre tillbaka. Jesus säger så här i Lukas 6 och kapitel 6 och vers 32 framåt. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor. Och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot den otacksamma och onda. Var barmhärtig, så som er far är barmhärtig. Det handlar om en uppoffrande och osjälvisk kärlek som vi är kallade att leva ut. Inte någon dold agenda. Paulus talar om att vara ledare. Han säger att ledaren har ett stort ansvar. Hur vet jag om jag är en ledare? Ja, någon har sagt så här, om du har någon som följer dig så är du en ledare. Så på ett sätt så är vi alla ledare i olika avseenden. Då vi har människor runt omkring oss som följer oss. Det handlar inte bara om en person som står på en scen eller en styrelse eller en församlingstjänare eller vad den kan kallas för någonting eller söndagsskolslärare, utan det är våra liv som avspeglas i relation till andra. Som sätter sin prägel. Om jag talar gott så kan de som är runt omkring mig också börja tala gott. Om jag sätter agendan för att jag bara vill vara negativ, då kommer de människorna som jag har runt omkring mig troligtvis också haka på samma spår. Så viktigt hur du och jag lever våra liv. Med en rätt karaktär gentemot de som vi har runt omkring oss. Mot Gud och mot de som vi har runt omkring. Och Paulus talar om ledaren som hängiven. Att vara hängiven som innebär en iver att göra det som är rätt och riktigt. Jag vill göra det bästa av det jag har. Inte att, att det alltid handlar om att göra mycket. Utan att göra det bästa av det jag har. Viljan och iven att leda de människor och sammanhang som Gud har anförtrott åt mig väl. Och allt detta, säger Paulus, ska ske i barmhärtighet. En barmhärtighet att få tjäna med ett glatt hjärta. Med andra ord, en inställning som inte bara innebär att jag gör någonting. Okej, jag gör väl det här nu. Det är ingen annan som vill städa toaletterna i kyrkan, så jag gör väl det. Och ja, det kanske inte är det roligaste alltid att städa toaletterna. Det kanske inte alltid är roligt att göra saker som man känner att man inte får så mycket ut av. Men Paulus talar om att det handlar inte bara om vad du ska göra, utan med vilken inställning som du gör det. Paulus uppmuntrar till ett glatt hjärta. Jag har säkert berättat det förut, men för några år sedan så var jag och min fru Hanna på en ledarkonferens i London. Och vi satt på ett seminarium och det blev paus och det skulle bli lite fruktstund och man fick gå till ett speciellt ställe där de hade satt ut lite frukter och lite grönsaker och sådär. Och det såg väldigt trevligt ut. Och vi gick fram och så möttes vi utav en kvinna som stod där och delade ut frukten till oss. Och på avstånd så kunde man nästan se vad glad hon var. Och man kan tänka sig, ska du stå här vid frukten och se så där glad ut? Ja, men det var väl roligt för dig. Och hon delade ut och vi började samtala med henne och vi sa att vi var så glada för att vi fick vara på den här konferensen. Vi var så glada för vad de gjorde för oss där. Och hon bara utstrålade med sin kärlek och sa, men vi är så glada för att ni är här. Vi vill ge er det bästa som vi har. Jag har tagit ledigt ifrån mitt arbete för jag vill så gärna vara med på den här konferensen. Och det var en undervisning som var jättebra, den där seminariet och hela liksom de här dagarna vi var där på ledarkonferensen var allting bra, men jag kommer ihåg den här kvinnans glädje över att få tjäna i det hon hade. Och hon talade så mycket till mig, och det livet talade så mycket till mig. Jag känner att gode Gud, var du än placerar mig någonstans, så ber jag om att det ska få vara med ett glatt hjärta. För vet ni vad? Hon smittade av sig. Hon smittade av sig. Jag blev glad av henne. Jag kände att jag blev uppmuntrad av henne. Jag kände att sån vill jag också vara. Jag vill inte vara någon sur människa som står i ett hörn och tänker, jag fick bara fruktansvaret. Varsågod, här får du. Utan med kärlek till de som man har runt omkring sig. Och med kärlek till de människor som man har satt att tjäna med de gåvor som man har. Så viktigt. Det finns ett större syfte. Kvinnan gjorde det för ett större syfte. Och de här gåvorna som Paulus listar, det är inte liksom grader av viktigare och mindre viktiga gåvor, utan det är ju ett exempel på att visa att vi alla är olika. Vi ska inte puttas in i samma system och samma kategorier, för Gud har lagt ner specifika gåvor i ditt och mitt liv. Men han vill att de ska komma i funktion. Och framförallt så vill han att karaktären bakom dem ska vara goda. Att det finns en anledning till varför jag gör det. Gåvans karaktär som måste få plats. Inte bara att jag uträttar någonting. Och därför går ju Paulus vidare. Och så listar han en massa saker som är hur spännande som helst. Som man skulle kunna prata hur mycket som helst om. Han talar om att älska varandra. Men inte bara älska varandra, utan uppriktigt. Han säger avsky det onda, håll fast vid det goda. Var tillgivna varandra. Inte bara tillgivna, utan innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Visa varandra ömsesidig aktning. Ja, men han går ett steg till och säger överträffa varandra i ömsesidig aktning. Han säger var ivriga, men inte bara vilken iver som helst. Utan var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Inte bara be. Inte bara få lida, utan gå djupare in. Ännu mer. Uthållighet. Tålamod. Han talar om att visa gästfrihet. Men inte bara vilken gästfrihet, utan han talar om att vara ivriga att visa gästfrihet. En engelsk översättning säger practice hospitality. Öva dig på att vara generös. Öva på att bjuda in och vara gästfri. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Ja, det är fantastiskt att få glädja sig över de som är glada. Men Paulus talar också hur viktigt det är att gå djupare. Säg gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Kom inte bara överens. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll till det enkla. Var inte självkloka. Lön inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Därför uppmanar Paulus oss att dras mot en bild vad det verkligen innebär att få leva ut sina gåvor. Där det inte handlar om jag, mig och mitt, utan hur Gud vill använda oss på olika sätt. Men där våra motiv är äkta och rena. Vi har olika gåvor. Men vi tillhör samma kropp. Och ingen kan då säga att man inte behövd. Istället behöver vi ställa oss frågan, vad kan jag göra? Alf B. Svensson, som är mer känd som psykolog och har skrivit många böcker om familjer och äktenskap. Han var här hos oss i våras och han skrivit en bok nyligen som heter Upptäck alla dina gåvor. Jag skulle haft med mig den här idag, men en superbra bok som jag verkligen skulle vilja rekommendera. Om inte ni köpte den då, så gå in på vad den nu finns på Nya Musik. Eller sök på Alf B. Svensson, så tag på den, för det är en bok som talar om gåvorna, och man kan också läsa den tillsammans med sina barn. Den har bara 88 sidor, så det går typ en halvtimme att läsa den om man vill vara riktigt snabb. Den heter Upptäck alla dina gåvor. Han citerar den amerikanska presidenten John F. Kennedy i sin bok, som sa så här till det amerikanska folket: fråga inte vad ditt land kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för ditt land. Och så jämför Alf B. Svensson det och säger att det går att applicera på församlingen, där vi säger: fråga inte vad din församling kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för din församling. En inställning av att inte bara få, utan att få vara med och ge. Med ett hjärta som är rent. Ett hjärta som är äkta. För det handlar om motiven till varför vi gör det vi gör och säger det vi säger. Och för att det ska kunna bli rätt, så måste Gud få forma våra liv. Han behöver forma våra hjärtan, så att karaktären på gåvan som Gud har lagt ner inte bygger på vad jag gör och vad jag vill med gåvan, utan vad han tänker och vad han vill för mitt liv. För gåvorna som vi har, de har vi fått för att de ska komma i funktion. Mjuka eller hårda gåvor spelar ingen roll. Men Gud, han vill använda dig och mig med samma syfte, för att förhärliga Jesus. Och det sker när Guds ande får tillträde och fylla oss med sitt liv. Och det är min bön för mitt liv. Att Gud ska ge mig rätta motiv för det jag gör och det jag säger, så att det får förhärliga honom. Och jag hoppas också att det kan få vara en bön som du vill be tillsammans med mig idag. I Jesu namn. Amen. Hörrni, ni har fått stå upp och sitta ner. Nu ska ni få stå upp.